Du lyssnar på Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Det här är 12:e delen om kampen för upprättelse. Jag heter Anders Johansson.
Min bror, han väckte mig. Och samtidigt som han väcker mig så hör jag skrik i sovrummet. Och kniven låg i en sån här bord. Och det var så här jalousi. Så den var ju uppdragen och så var kniven borta. Där kom jag ihåg att jag såg att det fanns ingen kniv där. Så jag kopplar ju på något sätt om jag hör skriket. Så jag rusar upp och jag springer in till sovrummet. Och min bror, han skriker och gråter. Och sen när jag kommer in där, då ser jag att han står och knivhugger henne. Och min bror kommer efter mig och jag tar tag i han och trycker han mot mitt bröst. Och där hamnar jag i någon chock där jag säger till mig själv, men vad är det här? Det här händer inte. Jag drömmer. Och det fortsatte hela tiden. Sen blev allting så doft. Det blev som slow motion. Jag vet inte hur det blev. Det blev som... Ja, det är svårt att förklara. Sen gick pappa upp ur sängen och han var helt blodig. Hela sängen var blodig. Det var blod överallt. Sen steg han bort från sängen och så gick han ut från rummet. Och där står jag kvar med min bror. Och jag hör hur hon dör sakta. Och hur lång tid jag stod där, det vet jag inte heller. Jag kände den här, nu drar jag härifrån. Men jag kunde inte röra mig. Men då sa han till mig att jag måste ta på mig det här mordet. Och han sa, du vill väl se pappa? Bara av reflex. Okej, pappa. Jag fixar det här. Alltså jag gjorde ju allt som jag kom att tänka på. Det enda jag satt och tänkte på, om inte jag gör det här, då kommer min pappa döda min bror. Jag har sett precis ett mord. Och så tog han min bror. Och det enda jag har i mitt huvud.
Det är nu ungefär ett år sedan jag för första gången hörde talas om det som advokat Sargon de Basso kallade en urban legend, en vandringssägen. Berättelsen om en pojke som erkände att han dödat sin mamma, men där det i själva verket var pappan som var mördaren. Historien hade spritts i Tensta och bland syrianer i hela Sverige i årtionden. Det visade sig vara ett riktigt fall. Den 21 maj 1986 mördades 30-åriga Jeanette i sitt hem. Hon hade dödats med en morakniv. Hennes 15-årige styvson, Samir, ringde till polisen och erkände. Men där tog historien inte slut. Nu, 29 år senare, har du under 11 avsnitt av Grävpodden Fallet kunnat följa min granskning där jag försökt ta reda på sanningen om vad det var som egentligen hände den där dagen. 1986 dömde Samir till sluten psykiatrisk vård för mordet på sin styvmamma. Men bara 1,5 år senare ändrade han sin version till att han var oskyldig.
Ja, jag trodde inte på att det var sant. För det gick ganska snabbt också att det inte var han. Alltså, alla pratade om det, att det inte han, det är pappan.
Vi hör Bahattin, kompis till Samir och familjen.
det var ingen som pratade med mig. Men det tycker jag faktiskt konstigt ändå att de inte förhörde deras vänner eller något sådant som vi gick varje dag. Så att för vi gick varje dag.
Han berättar om morddagen och de första tankarna när han fick veta vad det var som hade hänt Jeanette.
Ja, jag förstod direkt i stort sett att det inte var så mycket. För det fanns ingen anledning till det. Till något sånt där. Samir skulle inte vara kapabel till något sånt. Och han skulle inte ha någon anledning till att göra det heller. Så att när hon var väldigt, väldigt snäll som människa, så att det finns ingen som helst anledning att Samir skulle göra något sånt där.
Och just anledningen, alltså själva motivet, har varit en del i min granskning. Det är också en viktig del och det som vi ska höra om i dagens avsnitt, resningsansökan.
Vi sänder live med anledning av att åklagaren Anders Tordai väljer nu att öppna förundersökningen i fallet Samir. Fallet är en grävpodd från Aftonbladet som publicerades i våras med många olika delar och handlar om ett 30 år gammalt mordfall som våran kriminalreporter.
Många har följt podden Fallet, så det har blivit lite av en succé. Men det ligger en dyster verklighet bakom det här fallet. En ung man anklagades och dömdes för att ha mördat sin styvmamma. Och nu har det hänt saker. Åklagaren har bestämt sig för att återuppta det här fallet. Jag säger välkommen till dig, Samir, som det handlar om.
Vi har ett utsnitt ur programmet Brottscentralen.
Mm. Och till dig, Anders, som tog dig an det här fallet och började gräva. Vad innebär det att åklagaren nu återupptar förundersökningen?
Ja, det betyder ju att ärendet lever igen. Nu är det här ett första steg mot att hela domen kan rivas upp.
Och det känns förstås, förstår jag för er båda, att som en upprättelse att det har kommit så här långt.
Oh ja. Den känslan, den är obeskrivlig. Det som när jag fick samtalet på dagen idag. Och både glädjetårar, skrattat. Jag har gråtit.
Ja. Kommer du kunna sova ikväll?
Blandade känslor, men jag kommer sova gott, tro mig.
Den 30 juli 2015 lämnar advokat Sargon Dibasso in en resningsansökan till Svea hovrätt. Och den 10 september kom alltså beslutet. Förundersökningen har öppnats igen. Men har Samir verkligen kunnat sova gott? 3 månader har passerat sedan förundersökningen öppnades. Och för Samir har den inledande glädjen omvandlats till en orolig väntan. Nu är det nämligen dags för åklagaren att lägga fram sitt yttrande. Nu börjar kampen för upprättelse äntligen att närma sig sitt slut. Kommer han frias eller inte? Vad kan hända nu? Vi hör advokat Sargon Dibasso.
När båda parterna, för vi är ju part och åklagaren är ju motpart som det heter, har sagt sitt, då ska Svea hovrätt fatta sitt beslut om Samir ska beviljas resning eller inte. I det här fallet så har vi att göra med ett mord som ligger alltså närmare 30 år tillbaka i tiden. Och det gör ju att möjligheten att få resning är ju väsentligt svårare, för att vi pratar ju om att bevissäkra, alltså på något sätt lyfta fram ny bevisning kring en händelse som ligger alltså så långt tillbaka i tiden som 1986. Och det är en oerhörd uppförsbacke naturligtvis att jobba mot en sån sak. Därför skulle jag säga, och jag tror nog inte att det finns i rättshistoria, något annat fall som är, så här, ligger så här långt tillbaka i tiden där man har beviljats resning. Alltså jag är tämligen övertygad om att det är första gången i svensk rättshistoria. Det jag hoppas är att åklagaren naturligtvis tillstyrker vår resningsansökan och på så sätt medverkar till att Samir får upprättelse en gång för alla.
Vi tar en titt på resningsansökan som Sargon Dibasso och biträdande juristen Karl-Emil Ekdahl har lämnat in. Det är alltså den som ligger till grund för att förundersökningen nu är öppen igen. Och faktum är att större delen av innehållet är sånt som jag grävt fram under den här poddserien. Olle Lindqvist, docenten i rättsmedicin som jag tog hjälp av för att analysera den ursprungliga utredningen, har gjort ett expertutlåtande om tidpunkten för mordet.
Ja, man vet ju att full likställighet inträder efter 69 timmar. Så det kan ha gått från 69 timmar kan man säga. Man räknar bakåt i tiden.
69 timmar. Men det här stämmer ju inte med det första han sa, att han hade huggit ihjäl henne sen suttit och väntat en timme.
Nej, det går ju inte, för då skulle inte ens ha funnits likställighet i käken. Ja, absolut. Och det är alltså innan fadern och brodern har lämnat hemmet. Ja, och hade man gjort det här förutsättningslöst och noggrant professionellt, då hade man ju upptäckt det här.
Samirs ex-flickvän Sanna, som jag intervjuade, finns med som vittne.
Det jag kommer ihåg att det var en kväll Samir var upprörd, ledsen och ville så gärna gå till polisen, att ta med han till polisen för att säga sanningen, för att han ville att sanningen skulle komma fram.
Just
för han
det.
Mådde så dåligt av det. Och lillebror var den enda som visste, som vet sanningen liksom, kan säga det. Så då tog jag honom åt sidan och gick iväg med honom och så började jag prata med honom om det här, om han, hur han kände eller att han vågade göra det och kunde göra det. Han ville göra det, men han var så rädd så han började grina och han fick panik för att han sa att han kommer att döda oss båda, pappan, eller pappan.
Men det handlade alltså om, vad var det han skulle berätta?
Det han såg.
Och vad var det han hade sett?
Att hans pappa var som döda hans mamma, styrmamma.
Han sa det till dig?
Ja.
Att det var pappan som...
Ja, gud ja. Men han vågade inte, han fick panik, för han sa att han kommer döda både mig och Samir.
Om han skulle berätta det vidare för polisen?
Ja, för att han var jätterädd för sin pappa.
Och så har vi Sonny Björk, kriminaltekniken som hjälpte till att granska det tekniska protokollet om mordet på Jeanette. Han har också gjort ett expertutlåtande till resningsansökan.
T-shirten är ju förvånansvärt fri ifrån blodsprut och blodstänk. För att något av huggen har ju faktiskt tagit i aortarna och då blöder det utav helsike. Så det där reagerade jag för också, dels den här blodförekomsten. Det är ju väldigt lite blodstänk så att säga på t-shirten och det tycker jag är konstigt alltså. Så det är ju en omständighet som talar för att det kan vara som man säger. Det är samma sak här. Det där är också en kontaktsmitta från ett blodigt föremål. Så att det är ju någonting som kan styrka det han säger, att han efteråt har lagt sig i sängen för att bloda ner kläderna.
Det här är bara några av de pusselbitar som jag grävt fram för att få en helhetsbild över vad det var som hände den där dagen i maj 1986. Jag har rapporterat om slarv i polisutredningen. Vi har hört nya vittnen träda fram. Men framförallt har vi följt en morddömd 15-årings kamp för att få sitt fall prövat igen. Men fortfarande återstår en del av den juridiska processen. Först och främst ska åklagaren yttra sig. Efter att resningsansökan lämnades in beslutade han att öppna förundersökningen på nytt. Motiveringen var att de bevis som åberopats sannolikt utgör skäl för resning.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Får jag bjuda på lite fria tankar kring det hela? För att jag känner så här.
Vi hör advokat Sargon Di Basso.
Hela det här ärendet började ungefär för ett år sedan. Och det var precis från det här rummet. Alltså från det här konferensrummet på de här gröna stolarna. Och det var ju kanske inte den muntraste minen i världshistorien när jag hade liksom dammat av ett 30 år gammalt förundersökningsprotokoll. Men sen har det här liksom det här har utvecklats till någonting, och det har varit en resa som vi är flera som är med på den resan, va? Det är Anders som har gjort sin granskning med sina medarbetare. Det är jag och Carl Emil som sitter här till vänster om mig. Och nu så här ett år senare så är vi i det läget att åklagaren nästa vecka kan alltså tillstyrka att vi får resning i den här saken. Och jag är en obotlig optimist, men frågan är om vi vågade tro det för ett år sedan. Jag tror nog någonstans på vägen så börjar man liksom se hoppet, men alltså för ett år sedan när vi hade liksom ett dammigt förundersökningsprotokoll och en ganska oklar dom, så kändes det som en oerhörd uppförsbacke att få upprättelse för Samirs räkning. Men nu är vi nära målet, alltså på riktigt nära målet, så känner jag. Det värsta som skulle kunna hända det är väl att åklagaren avstyrker att vi får resning i målet och att hovrätten går på den linjen helt enkelt.
Den enda nu levande person som kan vittna om vad som faktiskt hände i lägenheten i Tensta den där morgonen i maj 1986 har bestämt sig för att berätta vad han vet. Och det är Samirs lillebror.
Ja, det som har hänt efter att vi skickade in resningsansökan och kompletteringsvis framförde en ytterligare omständighet, en ytterligare sak om man säger så. Det är att Samirs bror har medverkat i den här resningsansökan på så sätt att han har tagit bladet ur mun och berättat vad det var som inträffar den aktuella dagen. Och han är en person som var där och då, va? Han är den enda nu levande personen som kan berätta om det här förutom Samir själv. Och han beskriver ett förlopp som gör att det är uppenbart att Samir inte begick den här gärningen. Det väger oerhört tungt skulle jag säga i ett sånt här sammanhang.
Han har tidigare avböjt all medverkan, både i programserien och i resningsprocessen. Han tyckte att han hade lämnat allt bakom sig. Men han ändrade sig nästan samma dag som resningsansökan lämnades in. I den nyöppnade förundersökningen har flera personer utöver lillebror förhörts. Och dessutom har en analys gjorts av de gamla blodiga sakerna. De som låg gömda i källaren på polishuset. Åklagarens yttrande kan bli helt avgörande för fortsättningen av fallet. Därför är det med stor spänning som vi nu väntar på att det ska lämnas in.
Nej, men tjenare!
Hej! Hej. Det är bra, det blir
ja,
bra.
Vilken vinter ni har.
Va?
Vilken vinter.
Jag åkte hit, så jag bara sitter på snön redan här nu.
Ja.
Alltså att, ja, är du bra med dig?
Ja, det är...
Jag har ont i magen så.
Ja, det är lite nervöst, det håller jag med. Ja, Samir, nu är det december 2015. Det är ungefär ett år sedan du och jag träffades första gången. Och det har ju hänt en del sedan dess.
Ja, det har hänt mycket.
Ja, jag kan inte bara säga det. Utan dig och Sergon, wow. Ja, det här är en dröm som går i uppfyllelse. Jag har inte ens trott på den här själv. Och sen nu står jag här. Bara ett par timmar kvar.
Både jag och Samir har ju väntat länge på det här beskedet. Men nu snart kommer jag att få veta åklagarens beslut. Efter att ha skjutits fram flera gånger.
Ja, det har varit skitjobbigt. Det har tärt på mig inifrån. Den här ständig, den här väntande, ovissheten. Och bara vänta på det där beskedet. För det känns så att nu kommer jag få ett besked. Det är som om jag väntar på min dom. Och den här domen har väntat jag i 30 år. Känns det som. Och det... Ja.
Vad har du för tankar om dagen efter den här?
Imorgon. Imorgon, det är en ny dag. Jag kommer nog vara överlycklig.
Han har en bra känsla. Men om vi får ett negativt besked, vad hade då betytt att alla dessa berättelser i podden har kommit fram?
Väldigt mycket. Väldigt mycket för mig. Jag har lyssnat på den 3-4 gånger om hela tiden. Om och om och om igen. Det väcker känslor hos mig. Jag har fått tillbaka minnesbilder. Jag har fått tillbaka delar av mitt liv som har varit raderade. Och det finns ingen prislapp på det. Det är en stor upprättelse också för mig att jag går igenom allt det här. Det som man har varit rädd för. Så att om åklagaren säger att han vill lägga ner, han vill stänga, han vill inte göra någonting, så har jag fått så mycket i alla fall. Men då kan jag i alla fall lägga det här åt sidan och gå vidare med mitt liv. Då har vi gjort allt det vi har kunnat. Så att det är bonus som jag kommer få nu här, om det blir resning eller inte resning. Jag har fått nya vänner, jag har fått bästa vännen, det är jag själv. Wow.
Medan vi sitter och pratar på Samirs arbete kommer så beskedet.
Ja, vi ska öppna det här nu. Jag har bara sett att det har kommit in.
Ja, och nu ska vi få veta vad åklagaren säger. Samir,
jag är beredd. Öppna den. Nej.
Vad står det?
Jag tillstyrker att hovrätten beviljar resning. Oh my god.
Då ska vi se. Det skriver han faktiskt. Åklagaren tillstyrker alltså resningsansökan. Och så ska vi öppna här.
Shit.
Och grund. Det föreligger nya omständigheter och bevis som inte förebringats tidigare. Och vars förebringande sannolikt skulle medfört att Samir Sabri frikänns från ansvar för brottet.
Äntligen. Äntligen. Äntligen! Åh!
Det är bra.
Shit, alltså.
Det är bra.
Ja, otroligt känslosamt därför. Samir, åklagaren, yrkar alltså på resning. Samir som dömdes 1986 för mordet på sin styvmamma, men som senare tog tillbaka sitt erkännande. Och alltså vad som då tycks varit oskyldigt dömd för detta mord. Och advokat Sargon de Basso, du har varit involverad i den här resningsprocessen. Sargon, vad säger du?
Ja, alltså först och främst när jag ser Samirs reaktion så är det naturligtvis ett stort beslut idag. Det är fantastiskt det vi ser. Åklagaren beslutar sig för att gå på våran linje. Helt enkelt gå på den linjen att Samir ska få upprättelse, ska få resning i det här ärendet. Så det är en stor stund för alla vi som har jobbat med det, men kanske framförallt och självklart då Samir som har plågats av den här domen i 30 års tid närmare.
Åklagaren Anders Tordai intervjuades också i Aftonbladets livesändning direkt efter att beslutet kom. Så här motiverade han varför han valde att gå på samma linje som försvaret.
Ja, det är för att jag tycker att det har kommit fram uppgifter i den här förundersökningen nu då, som pekar så att säga, mot att Samir inte är gärningsman. Blodbilderna på de kläder som Samir hade på sig, blodbilden talar emot att det var Samir som var gärningsman. Det talar snarare för att han, som han själv säger, då har lagt sig i blod för att avsätta spår. Och sen är det också vittnen då som säger att det var inte Samir som gjorde det här, utan det var en annan person. Dels då ett ögonvittne och sen så andra från som har hört från Samir, eller då Samirs pappa och även Samirs bror, vem som egentligen var gärningsman.
Åklagaren Anders Tordai berättar också om sin bedömning av det ursprungliga materialet som han har gått igenom. Hur skulle det ha hanterats från första början?
Hade man haft det här, om jag hade varit åklagare 86 och haft det här materialet som finns nu, då hade jag inte väckt åtal. Men sen så vill jag invänta hovrättens beslut innan jag liksom fattar något slutligt beslut igen.
Allting pekar nu på att hovrätten kom beslut om resning. Så här säger advokat Sargon Di Basso om Samirs möjligheter att frias.
Nu är sannolikheten väldigt stor. Vi är väldigt nära det mål som vi har kämpat för under hela det sista året, kan man säga. Och sannolikheten för att de då beviljar resning, den måste ju anses vara oerhört överhängande, för att uttrycka mig milt.
Hallå, mamma. Hon är överlycklig. Hej mamma, är du bra? Äntligen. Vem har ringt dig? Var det en journalist som ringde dig? Var det Anders?
Jag är skyldig.
Han var en kvinna, okej. En annan.
Samir ringer sin mamma. Hon har från första dagen hävdat hans oskuld och varit övertygad om att sanningen ska komma fram till slut.
Nej. Och det har du sagt från första dagen. Första dagen sa du. Hon är underbar. Åh. Jag älskar din mamma. Jag är här, jag jobbar.
Helt otroligt. Det, han säger ju att jag är oskyldig. Att jag är inte gärningsmannen. Det är starkt. Helt plötsligt så är det tvärtom. Nu är han på min sida. Och det är någonting helt fantastiskt. Jag tror på systemet.
Som vi har hört är det flera saker som varit av vikt i åklagarens nya förundersökning. Men en av de starkaste är att huvudvittnet nu har berättat vad det var som hände på morddagen.
Alltså jag är så glad och tacksam. Och jag säger, jag är så glad för min brors skull, för hans egen skull, att liksom att han kom fram. Och jag tror mig, jag förstår, det har varit jättesvårt för han också. Pappa har varit död nu sedan 6 år tillbaka, och ändå så sitter man med sådana uppgifter inombords, och jag kan inte klandra han för någonting. Han har varit med och sett det här, och hur det har satt sig så djupa spår i han, både han och mig. Så därför jag sa till han, alltså, jag kan inte tvinga dig till någonting, kära bror, men jag måste göra det här. Och jag är så framförallt glad för att han tog det steget och berättade, så han också kan få jobba med sina saker som han har varit med om, traumatiserade saker, och kunna gå vidare i livet.
Vad tror du om Jeanette som blev ett offer i det här fallet då för 30 år sedan? Hur påverkar det här beslutet idag hennes minne?
Hon finns i mitt hjärta. Hon var en fin människa, en oskyldig människa som gick bort. Och hon finns långt i mitt hjärta och jag kommer minnas henne hela mitt liv. Och det tog mig, herregud, det tog mig 30 år för att gå till hennes grav. 30 år tog det. Och jag gick till hennes grav här för ett tag sedan. Och jag pratade med henne i alla fall. Ja.
Vad sa du för något?
Förlåt. För det kändes som att kunde jag ha gjort en förändring? Kunde det ha skett? Om jag hade gått till polisen, då hade hon kanske levt idag. Det är jobbiga saker där. Det här är saker och ting som jag måste leva med. Och för att kunna få, att jag ska också kunna få ro i mig själv, det är genom att prata om de här sakerna. Och det är det här som är jättejobbigt. Så att hon finns i mina minnen och jag lyfter henne. Och, ja, en fantastisk kvinna faktiskt. Det, bara kärlek från henne fick jag. Och vi syskon.
Under hela den här eftermiddagen har Sami pratat med familj och vänner. Det är många som vill gratulera. Samtidigt har han varit på sitt arbete. Ett HVB-hem för ungdomar. Som precis som Samir en gång hamnade snett i början av livet. Och det är med dem han firar.
Ja, vad ska man fira? Man firar väl... Jag måste landa först. Jag började fira, jag sa redan till mina killar här, de som, där jag jobbar, ungdomarna, att vi ska gå och baka en tårta, eller vi ska gå och köpa tårta, så vi ska gå och äta. Och då sa de så här, ja, vi gör det på kvällen här. Så att de har varit med här i bakgrunden och varit med och sett allt det här. Och jag hoppas också att det ger dem någonting också, att något hopp, att ge aldrig upp. Och det var de som ville komma ner och se det här, att... Också behöver inte gå det här 30-åriga långa kriget, att börja ta tag i problemen redan idag och bearbeta och säga sanningen. Jag känner en lättnad, jag känner att en glädje som jag aldrig känt sedan tidigare, en känsla som är obeskrivlig, som jag känner mig lättare i kroppen, och det är så svårt att förklara. Jag känner mig fri för första gången i livet. I kroppen och alla känslor, det är på riktigt att jag är fri. Jag har aldrig känt mig så här fri. Ja, verkligen.
Du har lyssnat på avsnitt 12 av serien Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Reporter var Anders Johansson och producent för dagens avsnitt var Nina Kruse. Snart är det här fallet slut, men det är inte granskningarna. Vet du ett fall som Aftonbladet borde granska? Hör av dig till oss på mailadressen fallet@aftonbladet.se.